vi be tillsammans. Herre, vi bara prisar och tackar dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Nu ber vi det här att du öppnar våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan, herre. Vi ber om detta nu. I Jesu Nazarens namn. Amen. Även om vi lever i den sista tiden så är det viktigt att vi får inte glömma bort helgelsen. Därför att det är lätt hänt att det bara drar iväg med saker och ting, va? Istället för att förstå att vi också då kallar att leva ett liv tillsammans med Jesus här och nu. Och att det handlar om att vara fullständigt beroende av honom. Hur långt nu det är kvar eller inte tills han kommer åter. Va? Och om vi går tillbaka några år tionden, i slut på 60 och början på 70-talet, kan man säga att det samhälle som var då, det förändrades. Det blev den sexuella lössläppshetens tid. Lite överallt i slut på 60-talet och så vidare. Och det är ju fortfarande så i samhället, svenska samhället och västerlandet för övrigt också. Vi har sambo, vi har pride och så vidare och woke-rörelser och så vidare. Va? Så att det finns kvar, det har inte minskat på något sätt. I alla fall inte i det här landet. Men det som präglas just nu, en sak som präglas ganska mycket i hela samhället, det är girigheten. Alltså girigheten är egentligen en åkomma, det kan vara ett karaktärsdrag, då är det ju riktigt illa. Men också så är det en andemakt bakom det hela. Och det är inte Guds ande bakom det hela. Jag ska ta upp två exempel här i Bibeln, ett från Nya och ett från Gamla Testamentet om de här sakerna. Och vi ska gå till första, Kungaboken. Första Kungabokens femte kapitel. Och det är så att här är det profeten Elisha. Och han var ju alltså efterträdare till profeten Elia egentligen. Han gick i skola där, eller skola. Han lärdes upp i alla fall på olika sätt. Och det fanns profetlärjungar och så vidare. Men så händer någonting i det femte kapitlet. Det kommer en man som heter Naaman. Och han led av den här hemska hudsjukdomen spetälska som han sakta ruttnar bort så småningom. Och den finns fortfarande kvar här på jorden. Den heter lepra nu för tiden. Då hade han fått reda på att i Israel så kunde man bli botad. Men inte bara för att man kom till Israel blev man inte bota, utan det är naturligtvis en viss person som fanns där, va? Så var det. Så han skrev ett brev, kungen av Aram skrev ett brev till kungen i Israel, så att nu skickar det Naaman och då förväntar jag mig att han blir hela. Och Israels kung, han tolkade det här som en krigsförklaring, för han visste att han kunde ju inte bota. Så att han sa det, och då skickar Elisa, men det finns, har du glömt av, det finns en profet här i Israel, det vill säga Elisa själv. Så då kommer Naaman dit till Elisa. Men det intressanta med Elisa, han går inte ut ens. Han säger, gå och doppa dig 7 gånger i floden Jordan så blir du ren. Han går inte ut och möter honom ens en gång. Och då blir han så arg, den här Aram från Aram. Så han säger, vad är det här för någonting? Kan inte jag gå hem till mina egna floderna där och doppa mig? Ha? Men då säger hans tjänare, Naaman tjänare, om han sa åt dig att göra något svårt, då skulle du ha gjort det. Men något enkelt så gör du inte. Så gick han och doppade sig 7 gånger från Jordan, blev helt ren och helar från spetälska. Och så kommer han tillbaks och vill ge gåvor till profeten Elisha. Och då står det så här i vers 15 kan vi gå. Nu bara berättar jag historien här. Därefter sände han tillbaka till Guds mannen med hela sitt följe och gick in och kom fram till honom och sa, nu vet jag att det finns någon gud på hela jorden utom Israel. Ta nu emot en gåva av din tjänare. Men han svarade, så sant Herren lever, han som jag känner, jag vill inte ta emot något. Fastnar barn om och igen att ta emot så vill han inte. Då sa Naman: om du inte vill så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulot ska bära, för din tjänare vill inte offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan bara åt Herren. Men detta må Herren förlåta den tjänare när min herre går in i Rimmons tempel för att böja knä där, och då stöder sig vid min hand och så jag böjer knä i Rimmons hand, då må Herren förlåta den tjänare så att jag böjer knä i Rimmons hand. Elisa sa till honom: gå i frid. Varför tog inte profeten emot gåvor ifrån honom? Det är för att det var Herren som hade helat Naman. Och det var så att Herren hade lovat Elisha och lika som Elia att det var han som skulle föda dem. Därför tar han inte emot gåvor på grund av att mannen blev helad. Va? Men se, alla var inte så nöjda med det här, min sann. Men när Naman hade lämnat honom och hunnit en stycke iväg, tänkte Gehazi, gudsmannens Elisas tjänare. Det är intressant, Gehazi, han var tjänare till Elisha. Han hjälpte honom på många olika sätt och var, ska vi säga, en medhjälpare. Se, min herre släppte iväg den i Naman från Aram utan att ta emot vad han hade med sig. Så sant Herren lev, jag ska springa efter honom och försöka få något till honom. Och Gehazi gav sig iväg efter Naman. Här kommer girigheten. Här kommer girigheten farande. Hos Gehazi. Han vill få ut någonting som inte är hans. För att, varför det? Jo, därför att få det till sin egen fördel. Och all girighet har sin grund i att man tar för att få något mer än vad man behöver egentligen. Det är grunden för girighetens ande. Och hela vårt samhälle är girigheten idag. Vi hör det från skolan, vi hör från överallt så här: satsa på dig själv, ta din plats, inta din plats. Det här är girighetens ande bakom det här. Bry dig inte om andra, inta din plats. Och intar du din plats så tar någon annans också för den delen. Det är så det fungerar idag. Och det är girighetens hand. Och det finns ju mycket som helst. Du måste tjäna pengar, du måste hela tiden vara sko dig oavbrutet. Det här är girigheten som ligger bakom det hela. När Naman såg honom komma springande efter, steg han genast ner från vagnen och gick emot honom och sa: är allt bra? Han svarade: ja, men min herre har sänt mig och låt säga, just nu har två unga män, två profetliga kommer till mig från Efraims bergsbygd. Ge dem en talent silver och två högtidskläder. Ren lögn. Det är ren lögn alltihopa. Det har inte varit inga profetliga som var där. Utan han säger då, det kommer två profetliga och därför måste vi få lite gåvor ifrån dig. Han ljuger också på profeten Elisa och säger att han har skickat honom. Alltså det blir bara värre och värre. Och det här är girigheten som ligger bakom. Och girighetens ande och lögnens ande, de går tillsammans ofta. För att sko sig och få fördelar som man egentligen inte ska ha. På det viset. Naman svarade: var snäll och ta två talenter. Och han bad honom egentligen att knöta upp två talenter i silver i två säckar. Och tog han fram två högtidskläder och lämnade ett åt två av sina tjänare som bad tillsammans framför honom. Det var rejäla saker han fick. Va? Men när Gehazi kom upp på höjden tog han gåvorna ur deras hand och lade dem förvar i huset. Sedan lät han mannen gå sin väg och la sig för sig själv. Alltså. Därefter gick han och trädde fram inför sin herre, alltså Elisa. Då frågade Elisa honom: varför kommer du, Gehazi? Han sa: det tjänar inte var någonstans. Ännu en lögn. På grund av girigheten. Problemet är ju att Elisa, han ser ju rakt igenom alltihopa. Alltså han kunde ju ha gått till någon annan, va? Men så gå till profeten då som ser rakt igenom vad som har hänt, va? Då sa han till honom: menar du att jag inte var med i min ande när en man vände om från sin vagn och mötte dig? Va? Är det här en tid att skaffa sig silver, kläder och livlundar, vingårdar, får och kor och tjänare och tjänarinnar? Är det där du vill? Alltså, är det dags nu, va? Det räcker inte att vara profetens tjänare. Nu ska vi också skaffa oss egendomar. Det vill säga han, Gehazi, ska göra. Det var det han hade tänkt sig. Alltså, han blir beslagen med tre lögner samtidigt. Han har inte varit någonstans. Nej. Han sa att det var profetlärjungar som kan ha kommit och därför skulle han ha det. Och sen går han och lägger grejerna för sig själv. Han tänker använda dem sen. Namans spetelska kommer att drabba dig och dina ättlingar för evigt. Så gick Gehazi ut från honom vit som snö och spetelska. Det var vad som skedde då. På grund av lögnerna och girigheten. Vi ska gå till Apostlagärningarna 5. Apostlagärningarna 5. Här är någon som sitter, eller ni som lyssnar, tycker, är det här uppbyggligt? Ja, det är djupt uppbyggligt. För kommer inte, finns det inga varningar, då är det någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte är från Herren. Alltså, vi behöver både uppmuntras och varnas i den tid vi lever. Så ser det ut. Och då kommer det här då, 50. När en man som hette Ananias sålde med sin hustru sin egendom och smusslade sedan under en del av betalningen. Med hustruns vetskap, han bar fram resten och lade vid apostlarna. Då sa Petrus, Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög? För den helige ande och smusslade undan en del av pengar från marken. Var det inte den så länge du lade din? Och när den var såld var inte pengarna dina. Varför bestämde du för ett hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. Och det här är ju, alltså, där har ni girigheten igen. Och lögnen är med också. Lögnen är detta att han lägger fram pengarna för aposteln, för Petrus här, va? Och säger att det här var summan, men de har smusslat undan en del och lagt för sig själva, va? På grund av girigheten. Va? De ville framstå bättre i församlingens åsyn genom att säga att det var det här. Vi kom överens med församlingen och ge deras ålder, det var ju så, med egendomar. Men man behåller lite för sig själv och så ljuger man samtidigt. Lögnen är tillbaka där med girigheten. Och den här händelsen är efter Jesu uppståndelse, efter hans himmelsfärd och efter den helige andes utgjutande. Så ser det ut. När Ananias hörde det föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. Den yngre männen kom och svepte dem och begravde honom. Omkring tre timmar sedan kom hans syster in utan att veta som han. Petrus frågade, säg mig, sålde ni marken för det här beloppet? Hon svarade, ja, för det beloppet. Då sa Petrus, varför kom ni överens om att fresta Herrens ande? Se, det som har begravt din man står vid dörren, och det ska bära bort dig också. När plötsligt föll hon död vid hans fötter, och när de unga männen kom in och fann henne död, och det bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla som hörde detta. Ja, då förstår man att det är allvar, va? Alltså, girigheten är alltså en mycket svår synd inför Herrens ansikte, va? Det tänker inte vi. Vi tycker, ja, men det är lika allvarligt som andra saker. Va? Och, alltså, och det här är två exempel på hur lögnen då kommer tillsammans med girigheten. Va? Vi ska också gå till Lukas 12. Lukas 12. Ska höra vad Jesus säger. Jag brukar säga på halften på skämt också att Jesus talar mer om pengar än dop och nattvard. Han gör faktiskt det. Kyrkorna talar mer om dop och nattvard än pengar. Utom när de ska inkomster förstås. Men i alla fall, så det är intressant. Vers 12-13 där, Lukas 12-13. Någon av folkmassan till honom: mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till dem: människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sa han till dem: se till när akta er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar, säger Jesus. Nej, så är det. Och så kommer den här berättelsen. Och han berättar en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Och se, han säger mig. Mina skördar. Men det är ju Herren som är skördar. Det är ju han som gör så åkrarna. Det är inte, jag menar, vi är förvaltare. Det är ju hans åkrar. Det är hans skog. Det är hans jord. Det är hans kosmos. Alltihopa. Det är inte min skörd. Jag förvaltar åt den allsmäktige. Så ska jag göra, tänkte jag. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säg och allt mitt goda. Och säger mitt. Sedan ska jag säga till mig själv: kära själ, han säger till sig själv, du har samlat mycket gott för många år. Ta det lugnt, ät rik och var glad. Ja visst, det kan man göra. Men Gud sa till honom: du dåre, i natt ska jag din själ avkrävas av dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för dem som samlar skatter åt sig själv men inte rik inför Gud. Va? Igen varningar för girigheten, va? I den här liknelsen, eller den här berättelsen om den rike då, rike bonden, va? Och det är gång på gång kommer Jesus, han pratar om Gud och mammon. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ni måste välja, alltså, säger Jesus i bergspredikan Matteus 5, 6 och 7. Så han varnar hela tiden för det här med girigheten. Va? Och han säger, sedan sa Jesus sina lärjungar, därför säger jag, bekymra inte för ett liv, vad ni ska äta eller klä ett kropp, vad ni ska ha klä med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Alltså här går han igenom hela tiden med de här sakerna, Jesus. Och så ska vi gå och titta lite i Paulus då. Första Korinthierbrevet 6. Och det är intressant med Paulus, han skriver ju det. Jag kan både vara fattig och rik. Jag har varit misshandlad, jag har varit på faror hit och dit. Och jag har varit bland till och med falska bröder, skriver jag. Men allt har jag fortsatt därför, vadå? Jo, Kristi kärlek tvingar mig att fortsätta. Oavsett livsomständigheter. Och här står det så i 6 kapitlet då. I vers 9. 1 Korinthierbrevet 6, 9. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte själva, varken sexuellt omoralska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbryt eller som utövar homosexualitet, ett som låter utnyttja för sådant. Varken tjuvar eller giriga. Varken drinkare, förtalare, utsöka ska ärva Guds rik. Här är ju en hel lista på alltihopa. Det är klart man misslyckas, det är inte det jag säger. Men det här är ett tillstånd som Paulus beskriver. Som tillstånd som finns hos människor. Va? Och då är giriga och tjuvar på samma nivå. Girighet och tjuvar. Intressant, va? Sådana har några av er varit, men ni har tvättats rena, ni har blivit heliga, ni har fått förklaras rätt för Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Förut levde ni så, men nu har ni omvänt er och då kan ni inte leva i girighet. Det går inte. Det går inte. Man kan inte vara girig och samtidigt leva i Guds rike. Va? Det går inte. Och det är lika allvarligt som sexuell utlevnad på felaktigt sätt. Det är lika illa med girigheten, va, inför Guds ansikte. Vi ska fortsätta. Kolosserbrevet 3 ska vi titta på. Kolosserbrevet 3, 5. Döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, girighet och girighet som är avgudadyrkan, skriver Paulus. Girighet är alltså avgudadyrkan. Så allvarligt är det inför Guds ansikte. Va? Och det här är, ja men det är inte så farligt, det är mycket allvarligt för honom. Det här är girighet, är avgudadyrkan, skriver Paulus. Och hela vårt samhälle är full med girighet. Alltså. Överallt. Det är hela tiden genomsyrar saker och ting. På det viset. Så ska vi gå till första Timoteusbrevet 6. Ifrån den sjätte versen. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen stor vinst. Just det. Förnöjsamhet. Det är svårt att stava till det ordet idag. I vårt samhälle. Även bland kristna. Så är det lite svårt. Att stava till förnöjsamhet. Att vara, vad är förnöjsamhet? Ja, förnöjsamhet är ett tillstånd där att ja, jag är nöjd med det jag har. Jag behöver inget mer. Nej, det räcker. Det är en förnöjsamhet. Han har gett mig tillräckligt. Va? Och då är det Guds fruktan. Då lever jag inte. Lever jag i Guds fruktan så lever jag inte i girighet. Va? Utan jag är förnöjd med det jag har. Vi har inte fört något med oss in i världen. Nej, alltså naken kommer jag ur min moders sköt och naken ska jag gå i graven, skriver Guds mannen Jobb. Så är det. Så är det för varje människa i den här tidsåldern. Vi föds fattiga och dör fattiga, alltså utifrån denna världens ljus. Men jag föds som ett Guds barn och jag kommer att dö som en rik människa därför att jag har Jesus, han tar hem mig. Då är jag en rik människa. Men kanske fattig i människors ögon. Men vad spelar det för roll vad människor tycker och tänker? Det är vad Herren det handlar om. Va? Och inte kan vi ta med oss härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Den som vill bli rika råkar ut för frestelser. Och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär. Och störtar människor för fördärv och undergång. Det är rejäla tag här alltså, som Paulus skrev. Den som vill bli rik, alltså på det sättet, många oförnuftiga och skadliga begär. Va? Det är inte fel att ha pengar, det är inte det jag säger. Men när man hamnar i girigheten så kommer det till frestelser och skadliga begär. Det blir så. Och lögnens ande kommer också. Vad är viset? Och så skriver han så här. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. Man kan också översätta en annan det. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Kan man också översätta. Och då är det riktigt illa. Alltså. På grekiska. Alltså det är roten till allt ont. Kärleken till pengar. Alltså. En rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande, skriver Paulus. Och det här, det är gigantiskt egentligen. Va? Och det står ju så i evangelierna också att fariserna älskade pengar. Det gör faktiskt det. Och det har att göra med just det där. Och det är mycket av den motsättningen. Det är inte bara det med religiösa eller trosmässiga saker, utan det hade också med pengarna att göra. Alltså det kommer inte fram så mycket, va? Det han går emot dem, just det här med att de pengarna vill sitta främst i synagog och så vidare och visa upp sig. Och då kommer vi osökt in på en annan egenskap med girighet, och det är girigheten. Och den är lite mera sofistikerad och lite mera, vad ska jag säga, den är lite mera försåtlig. För girigheten, det är oftast girigheten har oftast en grund i mindervärdeskomplex. Man kompenserar sitt eget upplevda mindervärde genom att vara bättre inför människor än vad man är. Man vill alltså hela tiden framstå i en bättre dager än vad man egentligen är. Och det är alltid inför människor, inte inför Herren alltså. Han vet ju vem jag är, så jag behöver inte göra mig till inför honom. Och den här ärigheten, den kan smygas in också i många kristna sammanhang. Va? Så här, va? Ja, men han är en bättre predikant än han. Det kommer mer folk när han predikar. Alltså är han bättre. Det här är girigheten. Den slår ner som en bomb gång på gång. Alltså. Eller också säger man så här att ja, men alltså, det han säger eller hon säger, det stämmer. Ja, men säger jag, brukar ni pröva det? Det är ju samma sak. Jag står här och predikar, måste ni pröva vad jag säger, va? Det är skyldighet. Ja, det är ni som måste göra det. Det är faktiskt så. Varje predikant måste prövas av församlingen. Det står så i skrifterna. Och den här girigheten, hela vårt samhälle är full med girigheten också. Va? Vi har den ena efter den andra. Ja, men den artisten och den politiken och den är så fantastisk. Det är girighet alltihopa. Och så får jag höra så här, att den människan är så fantastisk och hon är så duktig på alla sätt och vis. Och så börjar man skrapa på det hela och visar att det var ganska medelmåttigt. Alltihopa. Det var inte så mycket att hänga i julgranen. Ja. Och då undrar man, vad beror det här på? Ja, det är girigheten som ligger bakom. Man vill upphöja sig. Va? Och du vet, alltså jag brukar kalla det för den svenska duktigheten. Den är förskräcklig. Den är förlamande. Och den grundas också mindervärdeskomplex. Så att har man inget mindervärde, då behöver man inte vara duktig. Jag har inte kommit på att jag är duktig på någonting. Men jag har inget mindervärde heller. Så att, varför det? Nej, men alltså, jag älskar av Jesus. Då behöver jag inte ha något mindervärde. Och jag behöver inte vara duktig heller på någonting. Det går bra ändå. Halleluja. Då behöver man inte visa upp fasaderna inför människor så här, va. Utan det är någonting som, det finns en vila i hans kärlek. Det finns en vila i hans kärlek. Och ärigheten, den har förstört så många människor. Den har kvaddat så många människor. Först girigheten med saker och ting och så vidare. Va? Och med pengar och olika saker. Men ärigheten, den har förstört så många människor på ett andligt plan. Enormt mycket. För man jämför sig med varandra. Att man gör det i samhället, det vet jag, det är ju betyg och sådär i skolan, det är ju jämförelsegrejer. Men, och lön och så vidare. Men när vi börjar göra det bland kristna i församlingarna och jämför oss med varandra, då är det någonting som vi måste bekänna som en synd, för det är en synd att jämföra sig med varandra. Det är för att Herren jämför oss inte med varandra, utan han älskar oss var och en, han vill att vi ska leva i sanningen. Och du ska inte jämföra det med någon överhuvudtaget, utan du har din väg att gå tillsammans med andra kristna. Så då behöver du inte hålla på och jämföra det med den eller den eller den. Jag måste berätta något tragikomiskt. Det var mig själv. Det var så här, va. Vi var på en konferens, jag och min fru, det är några år sedan. Så kom ett två unga män och så sa de till min fru då så här: ja, hur är det att leva med en sån man, alltså som är mig? Ja, som ni får väl komma hem och titta hur det ser ut. Ja. Tror ni att det är så roligt? Nej. Så är det ju naturligtvis. Ja, hon sa inte det, men jag sa till henne, du skulle ha sagt, ja, men han kan ju till och med använda en åsna här, så det är inga problem. Så att så var det med det. Ja, amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig nu, Herre. Och vi ber att du ska rena oss från girigheten, Herre. Och är girigheten i Jesu Nazarens namn. Vi ber att du renar oss från detta. Som ligger som en snara och hela tiden vill angripa oss, Herre. Vi bara prisar och tackar dig för detta nu, Herre. Att i dig behöver vi ingen girighet. I dig kan vi leva i förnöjsamhet. Därför att du ger oss det vi behöver. Och oavsett livsomständigheterna, vi bara prisar och tackar dig. I Jesu namn. Amen.